Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets finfina Game of Thrones-podcast. Vi gör en great rewatch och ser om hela serien från början. Vi har kommit till säsong 5, avsnitt 3 och ska prata om High Sparrow idag. Sandra Weibro, välkommen till bordet.
Tack.
Marcus Larsson, kom tillbaka till micken.
Ja, hej hej.
Hej hej.
Jag är här.
Och jag heter Tove Björnlund och vill uppmana alla våra underbara lyssnare att mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier eller ringa på 08 725 23 57.
Ja,
ja.
Sitter vi här, säsong 5.
Säsong 5, det börjar närma sig.
Ja, men då ska man ta sig igenom säsong 5 också. Vilket ju vissa avsnitt är lite, ja, ska man säga, kämpigt.
Känner du att det är en viss depression här efter fyrans liksom underbara avslutning?
Ja, det kan man säga. Och det, man skulle ju kunna säga att hela femte säsongen är en enda lång depression. Jag borde ju gilla det, men i Game of Thrones har man ju vant sig med lite mer fredagsmys. Alltså av det mer färgstarka vuxna slaget. Nej, men det här
jag
är
menar
det. Ja men
halv, motivera så, tack.
Tortyr, incest, bröst och drakar.
Ja.
Porr. Vad heter hon? Men här får man, här blir det, här är det är själva definitionen av Jämmerdal går vi in i nu i några avsnitt.
Mm.
Men ja. Häng med.
Ja, precis. Ja, men det finns ju några höjdpunkter ändå.
Det är fortfarande väldigt bra dialoger.
Ja,
snazzy comebacks.
Precis. Och i det här avsnittet så är vi, ja, vi är i King's Landing.
Nej men.
Tove.
Det är Queen versus Queen som vi kommer in till här.
Mm.
Det visar sig att som än en gång, likadant som när Margaery gifte sig med Joffrey, folket älskar verkligen henne. Till Cerseys stora förtret, får man väl säga. Och nu ska hon då, alltså, hon gifte sig med Tommen. Vilket intressant nog, först har hon varit hans, nu ska vi se här.
Ja, häng med. Det här måste du reda ut.
Ja, alltså först är det ju farbrorns fru eftersom hon var gift med Renly.
Ja. Mm.
Sen blev hon hans brorsas fru eftersom hon var gift med Joffrey och nu är det Tommens fru.
Ja.
Ja, det är mycket invecklade släktrelationer här.
Man kan säga
det är lite av ett Ricky Lake-avsnitt.
Ja, det är lite sådär buksvågeri-VM.
Ja, ja, hennes män har en tendens att kolla vippa.
Precis.
Kan man säga.
För att använda ett uttryck från 30-talet.
Ja, det känns ju som att hon har lite dålig giftas mojo liksom.
Ja, men alltså,
för tekniskt sett ska hon inte ha fått ligga hittills.
Ja, men det verkar hon ju ha fått göra.
Ja, okej, men hon har inte fått ligga officiellt.
Nej, men hur många har fått det? Ja. Vad heter hon? Men det är ju ganska rolig scen när hon får Tommen att upptäcka ligga.
Ja.
För han är ju den mottagbara åldern där man fortfarande tycker det är kul.
Han vill göra det varje dag jämt.
Ja.
24 timmar om dygnet.
Han borde prata med mig innan han lovar någonting.
Ja, medan hon konstaterade att ja, det gick ju rätt snabbt.
Ja, det kändes som att han inte ens förstod att det var en burn liksom.
Ja, precis, det var mycket så här, men du skrek så mycket, hade du ont?
Det visar jo, det
ändå, ja precis, det visar ändå liksom hur, att han är en snäll
ja,
person.
Exakt, hade det varit Joffrey hade hon väl haft något slags liksom armborst uppstoppad på obehagliga delar.
Mm.
Ja. Let's not go there.
Berätta mer.
Ja. Okay, men det intressanta här är ju att Margaery börjar ju direkt att manipulera honom. Och liksom bara såhär, ja, men du är fortfarande ett litet barn eftersom du har din mamma här. Och hon kommer aldrig släppa dig. Skulle inte hon vara mycket lyckligare någon annanstans?
Ja, hon kallar väl henne för lejoninne. Mm. Sånt där.
Fint.
Ja.
Ja, och det här är ju faktiskt för att jag undrade ju det i, kan det ha varit förra avsnittet eller något sånt? När Margaery började hinta om att Cersei kanske inte kommer vara kvar här så länge. Så nu börjar hennes utmobbningskampanj.
Alltså du ser ut som att du njuter av den lite grann. Det här.
Jag gillar färgstarka kvinnor med snappy comebacks och det får man så mycket av här. För spelet som börjar nu liksom, mellan Margaery och Cersei när de börjar beefa med varandra. Nu har ju hon då börjat och sen så börjar Cersei försöka influera Tommen och bara, ja, det är en väldigt söt tjej du har. Som en liten docka. Hon bara ler. Förstår inte ens om hon är smart eller inte. Det är väldigt svårt att avgöra. För hon ler bara.
Ja, men Margaery är ju rolig för att hon påpekar ju det alla tittare har påpekat. Att Cersei dricker ju. Hon är glad i flaskan kan man säga.
Exakt, vilket hon liksom rent ut säger Åh, det är lite för tidigt med vin för oss, men du din alkis kanske vill ha. By the way, jag slätar på din son liksom, som är jätteung. Och vad är din nya titel? Gammelkärring? Åh, förlåt, gammeldrottning.
Ja, men det är verkligen, hon har en helt ny säkerhet här när hon äntligen är drottningen.
Mm-hmm.
Och hon vet att hon har liksom tommen i sin lilla ficka. Och det är väl också någon, jag tror jag gjort analyser av att hon har ju också tagit Cerseis klädstil plötsligt. Hon har ju de här lite mer längre
ärmar
och lite mer liksom drottninglika
inte lika stil. Mycket cutouts.
Precis, lite mindre urringningar också.
Ja, nu när hon redan har snärt sin man så.
Ja, precis. Så att det är mycket som provocerar Cersei här.
Hon kan ju tänka sig att Cersei, att det finns något med hennes spådom i bakgrunden. För hon spåddes ju att det skulle komma en yngre
och vackrare drottning.
Yngre och vackrare drottning.
Precis.
Det är ju förmodligen inte Marjorie då. Det är förmodligen den där oduglingen på andra sidan havet som aldrig får ihop sina båtar. Som vi har väntat nu i 5 säsonger att det ska hända någonting.
Draktanten
ja. Men det kan ju inte Cersei veta.
Nej, för grejen är ju här då att Cersei, hon är inte alltid så bra på det här med konsekvenstänkande. För nu kommer det ju en händelse här. De här lite otäcka små sparvarna, de plockar ju The High Septon från en bordell och han har syndat helt enkelt. Så de ger honom en walk of shame.
Det är en rätt rolig scen där, för han verkar gå igång på liksom det här religiösa.
Ja.
Alltså, de här riterna han liksom utför i ett icke-sexuellt sammanhang annars får nu liksom en helt annan innebörd när han ska välja liksom mellan olika gudar, vilket olika nattliga kvinnor.
Precis, vill ha den eller...
Ja, riktig snuskpräst.
Snuskhummer.
Ja, helt enkelt.
Klassisk snuskhummer.
Och han bevisar också här att det här med walk of shame som man får göra naken, det ser väldigt konstigt ut med nakna gamla män med sådär mycket skägg. Känner du inte att det var någon liten viss liksom diskrepans när han stolpar ner för... Nej, det var bara jag alltså.
Men vad vill du komma till? Att han har könsår i ansiktet? Eller vad?
Nej, men det kändes weird att se honom utan kläder.
Det är alltid weird att se nakna killar. Alltså, för att det är ju något lustigt med det.
Ja,
ju äldre vi blir, ju roligare blir det. Det är lite som att se valrossar och sälar försöka röra sig på land liksom.
Ja. Det känns som att äldre gubbar kan liksom förlora håret på andra ställen än på huvudet.
Ja, jo.
Är det du är ute efter?
Nej, jag vet inte, det var mest någonting med skepparkransen som gjorde det väldigt konstigt.
Okay.
Anyways, moving on till vad det här då.
Vad det innebär egentligen är ju att de stora glädjedödarna kommer ju in i serien.
Precis,
nu.
Precis, The Sparrows. Så de kommer ha ganska stor påverkan här på säsong 5.
Och det känns redan olycksbådande.
Ja, för Cersei har ju inte så mycket till övers för den här prästen. Utan ställer sig ju lite lätt på The High Sparrows sida istället. Och ingår en ohelig, helig allians.
Ja. Det är de värsta allianserna man kan ingå, kan man säga.
Faktiskt.
Ja. Och det, man aktar sig för.
Ja, vi kommer ju få veta mer i nästa avsnitt vad det här går ut på.
Ja.
But beware. Religionskrig is coming.
det är lite sådär krig mellan tro och adel. Alltså makt, maktkamp kommer det bli. Mountain rör på sig.
Ja. Lever kanske är en överdrift, but something. Ja.
Och Qyburn dödar en råtta.
Ja.
Han fortsätter bara vara väldigt äcklig.
Ja, för han ser också så himla nöjd ut jämt. Och bara såhär, oh, hoppsan hejsan, här sprätter det blod på mitt mikroskop.
Ja, han är ju liksom lite seriens Dr. Mengele, är han inte det? Kan man väl kalla honom för. Eller?
Ja.
Håller på.
Bästa beskrivningen Dr. Meng. Han håller på.
Ja, håller på. Har massa fuffens för sig. Pysslar. Ja, pysslar på fritiden.
Kunde blivit liksom hobbytågräls. Kunde blivit det här.
Ja, nej, man vet aldrig med såna män. Det är farligt. Ni vet ju hur det är.
Ja. Och där fick jag också Cersei någon slags brev till Littlefinger. som man ska svara på direkt. Mm-hmm. Vilket ju kommer senare, men man får ju aldrig riktigt veta vad det här brevet innehåller.
Jag kommer inte ihåg det brevet nu när jag tittade om det. Det är väldigt konstigt.
Mm. Men han har ju varit borta en längre tid liksom.
Ja, men med lite finger är ju alltid i maskopi med någon. Hur många dubbelspel kör han egentligen?
1000?
1000 dubbelspel? Oj, ja, men då så. Ja, men det förklarar ju det brevet. Men alltså, ska vi inte gå vidare till, alltså, Bravos?
Precis.
Är det inte Marine så får du ta Bravos.
Ja, exakt. Det är lite varm, de lite varmare breddgraderna.
Ja, nej, men alltså, vi ser fram emot Dawn.
Mm, det blir härligt. Arya håller på och städar. Någon himla krypta.
Det är lite Askungen av henne.
Ja, hon är inte helt nöjd med sitt uppdrag där. Att bara få hålla på bli liksom ingen. Det är rätt tydligt redan här att det kommer bli svårt för henne att...
Men jag fattar inte, fattar hon inte alltså, att, vad de vill att hon ska bli? För det är ju ganska uppenbart. Hon ska ge upp sig själv. Hon har ju uppenbarligen inte gjort lumpen.
Nej, men hon är ju liksom en liten adelstjej med rätt stort ego. Liksom, så att...
Ja, för hon är ju bara där för att hon vill lista ut hur man dödar på härliga sätt.
För att kunna gå på ett hemtåg.
Ja.
Och man får också se här när Jaqen H'ghar serverar dödsvatten till gubbar.
Precis, man får ingen riktig förklaring. Men,
nej, precis.
Men dö vill de och dö får de.
Mm. Och de håller på att diskutera lite om så här, gudarna. Och Arya undrar, liksom, vad är det för gud här egentligen? Hon fattar inte riktigt vem det är. Men det är någon slags dödsgud i alla fall som de tillber här.
Det märkliga är ju att de här ansiktslösa får hållas. Alltså, det är någon sorts dödssekt mitt i Västerås och ingen bryr sig. De får bara ha sitt sånt där lilla hus där och gå omkring och härja fritt.
Ja, precis. Är det liksom inte förbjudet att ha ihjäl folk? Eller dödshjälp kanske är... Ja.
Nej, men de måste ju vara... Alltså, vad jag menar är att de måste ju vara en extrem maktfaktor. Om man kan vara en byta ansikte och gå omkring och vara bäst i världen på att döda folk, så borde ju ett, någon vilja utnyttja dem eller ha dem på sitt lag, eller två, förgöra dem. Men det här verkar vara någon sorts fristad, att de är en sån här fridlyst fågel.
Ja, och de kanske...
Och här har vi Piriensfalkarna. Ja. De gör vi ingenting.
Men jag antar att det är svårt att bitcha med The Faceless Men för att de kommer bara döda dig.
Ja, de byter ju bara ansikte och så vet man inte vem man bråkade med från början. Liksom, vi tar den där killen. Ja, jag förstår ju att mitt resonemang här, alltså, det är ju, vi kan sammanfatta det med att det är ju fantasy.
Ja, det blir svårt på det mesta som är konstigt.
Ja, och som om det inte är nog med allt städande så blir han också bitchsläppad av den här
lilla sura
precis, som är någon slags assistent till Jaqen H'ghar eller vad det är för någonting.
Waif.
Ja, precis.
Ja.
The Waif.
Hon är en av mina favoriter.
Det kan jag tänka mig.
Ja, men det
ska riktigt butter.
Ja, men hon är något härligt med henne. Jag kan inte sätta finger på vad och vad det säger om mig, men ja. Hon ska vara där.
Bitter och gillar att läxa upp de lägre stående.
Ja, när du säger det så tar jag kanske tillbaka. Förlåt mig, jag lutar mig tillbaka.
Ja, men Arya måste i alla fall kasta bort sina tillhörigheter för att bli ingen. Och hon klarar av nästan allting utom sitt lilla svärd. Needle.
Det har hon ju fått av Jon.
Ja, precis. Det kan hon ju inte kasta. Nej. Vilket är också ett tecken på att nej, hon har nog inte köpt hela den här grejen.
Nej.
Till 100%. Så hon gömmer den bland lite stenar.
Däremot är det ju fint det här att hon faktiskt får dumpa sina kläder, för de har hon ju haft varje dag sedan säsong 2. Det kanske är dags för något nytt.
Mm. Ja, du tänker så. Ja, nej,
den här nya heta outfiten.
Ja,
städkläder.
För det kommer ju absolut inte bli så.
Städrock.
Alltså när en karaktär i Game of Thrones gömmer sitt svärd, så kommer hon ju aldrig ta och plocka fram det igen.
Precis. Hon glömmer nog det där snart.
Ja, så redan här så vet man ju att den här bogen kommer ha ett visst slut.
Hon får en liten belöning i alla fall på slutet. För hon får skrubba ett lik.
Vilket tydligen är ett steg upp från att sopa golvet.
Men det är lite oklart varför de skrubbar lik, va? Nu kommer folk bli så här, som har läst böcken och som kommer bli jättearga. Men i serien så är det ju fortfarande någon sorts David Lynch mystik över det där huset, varför hon gör saker, för det blir väl inte förklarat.
Det är väl bara någon slags offergrej liksom. Tradition, så här gör vi. För hon frågar väl, eller kanske hon inte gör, men det känns som att hon undrar ju men inte får reda på det heller. Nej, att hon ska vara så ödmjuk och vara nothing.
Yes, hon får inga svar. Men lite mer drama uppe i Norden.
Marcus. Norden. Ja, men Norden
nu vaknade Marcus till.
Det händer ju två saker i Norden som är värda att nämna. Det är alltid värt att nämna Norden. Det är liksom där. Winter is coming. Det är vi inne i femte säsongen och vintern har fortfarande inte kommit. Men den är ju någonstans på väg. Ett lågtryck reser sig på något sätt. Jon Snow får ju göra sin vanliga, den här vanliga grejen som man gör när man är chef i Game of Thrones. Man får halshugga en undersåte eller någon som muckar med en eller som inte lyder det man säger.
Exakt.
Och det här tror vi är ju någonting som går igen.
Ja. Alltså först så fick ju Ned Stark visa att det är han som svingar svärdet.
Ja.
Att när det är
första
någon
avsnittet.
Precis, när någon från nattväktarna har helt enkelt deserted. Då är ju straffet döden, så Ned Stark gör det. Och sen så kommer ju även Robb Stark och halshugga, han halshugg Carl Stark när han hade dödat de här Lannister-pojkarna för att visa att helt enkelt, ja, jag menar allvar.
Det känns ju aldrig så bra när de gör det.
Det blir, får oftast jättedåliga konsekvenser. Kanske inte Ned Starks fall för att, ja.
Det var väl mer bara för att visa vem han var. Det spelade inte så stor roll egentligen vem det var han dödade.
Nej, man,
men Robb förlorade ju liksom hela Carl Starks och stort support och sen dog de.
Ja, men det är som Game of Thrones ganska bra visar det i den här världen och i den här tiden, så är det ju så svårt att vara en god ledare. Alltså man måste ju
det är fortfarande, you gotta behead some people.
ja, men det är fortfarande en starkes rätt som gäller. Det är liksom det männen i den här serien är ju som här jävla alfa och beta hundar. Alltså man följer alfa hannen, annars så blir det problem. De värsta är väl de här Ironborn.
Gud, ja.
De är ju hemska liksom. Ja, men det är den starkaste rätt som gäller. Sen är en annan sak som hände i Norden som är ju, man hade lite på känn, det är ju att ja, de fortsätter att plåga Sansa Stark.
Alltså,
alltså tortyren som hon har utsatts för nu i fem säsonger fortsätter. Och nu för att vrida in kniven lite mer så får ni veta att hon ska gifta sig med Ramsay.
Vars pappa har huggit kniven i hennes bror.
Ja, som har dödat typ hela hennes familj och Ramsay är ju då.
Och de har tagit över hennes hem.
Ramsay är ju någon sorts Joffrey 2.0. Mm-hmm. en tvättäkta sadist.
Vilket hon ändå inte vet om. But she will be.
Ja, precis. Man undrar hur mycket Littlefinger vet om hans, att han är så otroligt vidrig. Mm. Att han inte bara är helt medelvidrig utan supervidrig. Ja.
Men alltså, vad är Littlefingers plan här? För på något sätt får man ju känna på att det här har han ju vetat om väldigt länge. Varför är det viktigt att Sansa gifter sig med Boltons?
Det är väl att han vill få in Sansa som någon slags allierad till honom.
Precis, och han har ju best claim till Norden egentligen. Och då kommer hon bli, gifter hon sig med The Warden of the North, så blir hon ju definitivt Wardeness of the North.
Ja, han har väl en tanke också om att hon kan infiltrera Boltons på något sätt. Och sen ser han väl kriget framför sig också, att Stannis kommer och...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja. Precis, han ska, Stannis kommer förmodligen komma och rädda Sansa. Och då har vi helt enkelt kasserat Boltons. Sansa sitter själv i Norden.
Jaha, okej. Okay. All right. Ja. Det är sådär,
Littlefinger tänker många steg i förväg till skillnad från Cersei.
Ja, men och det är ingenting som finns i boken riktigt, utan det här är någonting som man hittar på för serien.
Ja, det här är ja, alltså ja. Sansa Stark gifter sig inte med Ramsay. Till och med jag som inte har läst böckerna vet ju det. Alltså det är ju ett stort hopp, ja. En stor förändring från böckerna. Vem fan är Ramsay gifter sig med i böckerna? Det har
Fake Arya.
Fake Arya?
Ja.
Det finns en fake Arya i böckerna.
Japp. Hon försvinner och de låtsas att de... eller hon har ju försvunnit, som vi alla nu vet. Men de låtsas helt enkelt eftersom det är ingen som vet vad hon är. Så Lannister säger, här har vi Arya Stark. Random ung tjej.
Lannister är liksom så här Vita huset administrationen under Trump. De kör med alternativa fakta. Ja. Helt enkelt.
Ja, det här kunde vara Arya Stark.
Ja, den är lite före sin tid Game of Thrones att berätta på böckerna. Vad spännande.
Ja, det lät hoppas inte jag spoilade nu för någon som ska läsa böckerna.
Ja, precis. Det lät som en lite konstig eller lite så här avancerad grej att introducera i. Ja. Så man fattar ju att de förenklade det genom att sätta Sansa på Winterfell.
Det finns tillräckligt många storybågar att hålla reda på. The North Remembers, tror jag.
Ja, det tycker jag är ju fint nu. Sansa får ju liksom komma in i sitt forna hem. Och då är det ändå någon gammal tjänarinna där som välkomnar henne och meningsfullt säger det att Norden minns, och det gör de. Så att hon ska känna att hon har lite vänner där.
Ja.
Och att de vet att Stark var fina härskare till skillnad från obehagliga Boltons.
Ja, det är lite fint, men frågan är om det egentligen betyder något. Det får vi se.
Ja, det får vi se.
Det är så bra för folk som vill hjälpa andra folk.
Ja. Annars här i Norden tyckte jag det var väldigt spännande att just hur liksom betuttad Stannis verkar vara av Jon.
Ja.
Han liksom kollar på honom så här som... Ja, att han är väldigt duktig när han avrättar den här Janos Slint.
Nej, men han ser ju en potentiell ledare, alltså som kan hjälpa honom att vinna kriget. Det kan ju inte vara något annat. Du menar att det är något homoerotiskt där?
Nej, det gör jag inte.
Kanske var lite långdraget.
Men det är ändå, ja, jag vet inte, det är också lite
budding bromance of respect.
Precis.
Ja, det är håret.
Exakt.
Ja. Jag menar, vem kan Stannis har ju inte samma hår liksom.
Till och med Stannis smälter.
Ja, Stannis.
Han bara, wow, med det här håret behöver man inte alls ha mössa.
Stannis, den här, är en av de tråkigaste karaktärerna i hela serien liksom. Ja, men det är han ju. Det finns ju ingen färg i hela hans uppenbarelse. Han är ju bara omkring och är bister.
Han är så att säga 50 nyanser av grått.
Ja.
Hans färg är väl liksom att han låter sig styras av The Red Woman.
Ja.
Hon är eldig så det räcker.
Ja, precis.
Ja, nej, men hon är härlig. Henne ska vi vara rädda om. Pliktrapporteringen då från de här avsnitten. Sandra, det är Tyrion och Varys sitter i en bärstol.
Ja, exakt, och fortsätter gnälla på varann. Tyrion är fortsatt bitter och han gnäller på att han tvingas se Varys face hela tiden. Då säger Varys, it's a perfectly good face.
Kul.
Ja, det är kul. Men sen rymmer han i alla fall i Volantis.
Och gå på bordell faktiskt, ja. Oväntat nog att vi hamnar på en bordell i den här serien.
Ja, igen.
Nämen, väl länge sedan.
Och där lajvar de på.
Ja, där har de liksom cosplay, Daenerys cosplay, fast stjärtlöst. Vilket var kul, för det här var ju tydligen något slags skämt lite lätt från klädskaparen. Att han var bara så här, jag gör den här helt crazy klänningen, och de bara, ja, kör.
Och det är väl också att Danny har, alltså hennes klänningar har väl ofta såna här cutouts på olika ställen.
Ja.
Så då har de gjort en cutout på rumpan. Ja.
Tydligen så skulle den ha visat så att säga framstjärten också, men det tog de bort.
Jaha. Ja, det har de ju visat tillräckligt till den här serien. Vad heter hon? Men Tyrion, det är ju som av en händelse så stöter han ju på Jorah där. Eller Jorah stöter på Tyrion.
Ja, och Jorah känner igen honom och kidnappar honom. Så nu har vi ett nytt radapar.
Yes.
En ny duo. Där vi ska ge sig ut på äventyr.
Ja.
stackars Varys.
Ja, men det är verkligen så här, det är verkligen de senaste säsongerna av Game of Thrones, det är verkligen parbildning det handlar om. Man följer två i taget.
Ja.
Man kan inte följa en för det blir för tråkigt TV, utan man måste minst ha två som sitter och gafflar.
Det blir så tråkig dialog om man är ensam.
Ja, men de är på, alla är på väg någonstans, ja. De fram och tillbaka. Mm. Man vet ju inte riktigt här vad Jorah ska ta Tyrion, men jag antar att det är någon offergåva för att blidka Dany.
Och ledset att Varys får bli ensam lämnad på en bordell. Nej, ja. Som inte ens har något, som inte ens kan nyttja den.
Nej. Ja, det är ju synd att han inte kan nyttja bordellerna. Det är ju det man första tänker på där, att det är ju helt en nuck där. Alltså det är, ja.
Ja, det är honom det är synd om.
Det är verkligen honom det är. Fan, vilket skitliv han har liksom. Ja. Brienne och Pod håller på också. Apropå par, radarpar.
Ja, men de är ju, det är både högt och lågt. Eller Brienne är så sur på honom hela tiden tycker jag. Vilket det känns lite taskigt, men det är väldigt fint sen för att han är så stolt över att vara hennes väpnare. För att hon är ju den bästa fighten han har sett liksom. Mm-hmm. Hon besegrade The Hound. Vilket är hon.
Ja, nej, men det är väl ungefär.
Och men sen så får man då höra hennes ledsna story också och varför hon gillade Renly så mycket. Eftersom ja, hon berättar om sina jobbiga tonår där de kallades för Brienne the Beauty och alla pojkar var taskiga.
Mm. Och där säger hon också att hon visste såklart att Renly var spelar för den andra sidan.
Ja.
Eller var gay som vi säger nu på
svärdslukare som de säger i Westeros.
Ja, nej, men det ja. Nej, men det där, man ömmar ju lite för dem. Men man undrar ju lite grann vars den bågen ska ta vägen, Brienne och Pod. Vars kommer de hamna någonstans? De kanske kommer leta efter Sansa. Jag bara gissar eftersom jag har sett serien. Jag vet inte. Så, det är dags att blåsa i våran favorit.
Åh gud vad deppig den låten nu, spoiler här igen.
Det är säsong 5.
Har vi spoilat för mycket nu liksom, så att den har börjat tröttna?
Nu ska ni alltså sluta lyssna som inte vill veta något om säsong 7.
Ja, precis. Carice Van Houten som spelar Melisandre har instagrammat en bild av sitt så kallade verkliga ansikte. Alltså det där som...
Tantansiktet,
det här nu, när hon klädde av sig i... säsong 6.
Yeah.
Ja. Hon såg väldigt gammal ut. Hon har ja, levt ett tag.
Att hon egentligen är en gammal tant fast i en ja, att hon har någon ung kvinnas utseende. Och då undrar man ju vad det betyder. Om vi kanske får se hennes riktiga form mer i säsong 7.
Ja, man vet ju inte så mycket om vart hon är på väg. Hon blev väl bara förvisad från från Winterfell. Jag tänker att de kanske ville leta upp Toros of Mer och i Brotherhood Without Banners. För de ska väl fortfarande härja omkring någonstans där.
Det är många som tror att hon kommer liksom träffa på Arya.
Mm.
Då blir det tråkigt för henne.
Ja, och sen ska Hodor ges in i politiken.
Ja.
Oh my god.
Det ser vi fram emot. Det har varit en del artiklar nu om att Christian Nairn, som skådelsen heter, att han vill engagera sig mot förbudet av samkönade äktenskap i Nordirland. Och det var liksom lite roligt.
Så pass gammalmodiga
ja. Ja, precis. Det var liksom lite roliga fakta här om Christian Nairn också. Dels att han tydligen bor med sin mamma Pat utanför Lurgan i Nordirland.
Mm-hmm.
Ja, det här med att bo med sin mamma är alltid intressant.
Ja, det brukar och att han fostras jättefina män av det.
Precis. Och att han började sin karriär som dragartisten Revlon.
Som sminkmärket.
Som dragartist.
Ja, jag var med sminkmärket.
Ja, det är ju sminkmärket.
Ja, precis.
Ja.
Ja,
ja det trodde man inte om honom.
Ja, nej, men det är lycka till, Hodor.
Ja, han slåss i alla fall för en god sak.
Mm-hmm.
Om vi ska ta en mer heterosexuell vinkel, vi vet ju inte det, men det känns som det, så har ju Sir Clegane, Mr. Björnsson från Island,
han gjort har en... i alla fall flickvän just nu.
Ja, det är det många som har. Nej. Har gjort en intervju i Men's Health där han berättar om rollen om The Mountain och hur det har förändrat hans liv. Han har bland annat öppnat ett eget gym och medverkar i reklamfilmer för isländsk vodka.
Jo, men gjorde inte han någon egen isländsk vodka? Pratade vi inte om det här när det var någon pop-up-bar i Irland?
Ja, just det. Ja.
tror jag.
Se vad man kan
så
göra.
Han kanske till och med har. Ja.
Mm. Det gäller att smida medan hjärnet är varmt.
Och att han öppnar ett gym känns ju ganska naturligt eftersom han är stor som ett jävla hus.
Ja, och hans stark. Mål i livet är ju att bli världens starkaste man. Han är väl trea nu.
Ja.
Kanske tvåa. Men efter han är klar med det så vill han ju givetvis ha en Hollywood-karriär. Och det här är roligt. Och så har han i intervjun: I'm unique. You cannot go out on the street and find guys my size. If you want a big ass motherfucker with a lot of muscles and great ass, call me.
Ni, great ass.
Jag har aldrig funderat över hans stjärt.
Men jag tänkte just ställa frågan om ni har, har ni tänkt på hans arsle någon gång i Mountain?
Nej,
alltså jag trodde lite att det skulle vara en ladugårdsvägg liksom.
Nej, men han är säkert jättevältränad och smaskig. Kan säkert knäcka mycket med någon.
Du kan förmodligen studsa en 5-krona på den. Så att
du kan studsa en medicinboll på den. Så
man kan väl knäcka en bildäck. Ananas mellan skinkorna.
Det, om jag får intervjua honom någon ska jag fråga hur mycket, vad han kan knäcka mellan sina skinkor.
Jag tar med mig det här till presseventet.
Ja, gör det där. Gör det. Han blir säkert glad.
Ja, jag hittade också en episk karta som ett fan har sammanställt över alla mord i serien. Och det, då har de liksom räknat de som har att mörda folk som har namn, alltså inte liksom i krig eller random.
Det var en del
folk. Precis, det var en del. Det var 137 är döda som har varit med i showen.
Med namn.
Ja, precis. Ja. Och vem är det som är mest modisk, tror ni?
Alltså det här beror ju på om det är fysiska mord eller ligga bakom mord. För Littlefinger har ju liksom mycket.
Jag tror det räknas att ligga bakom. Jag är inte helt hundra.
Mm. Jaha, men vad kan det vara då?
Och måste man ha mördat en specifik person? För man tänker så här, när John har varit ute och lite slagits mot vildingar och sådär. Eller inte mot vildingar, men mot White Walkers.
Ja, men
vem
kan det vara? Det är Ramsay eller Tywin?
Ja, alltså enligt den här uträkningen som jag inte exakt vet hur liksom
exakt alla kriterier
är bestämda, så ska det vara Jon Snow.
Aha!
Alltså. Och två är Ramsay.
Ja, men alltså Jon slåss ju rätt mycket.
Ja, det må man säga. Ja. Men det vore ju en bra twist att den goda har dödat flest. Ja.
Precis, men däremot så är Lannister det hus som har mördat flest.
Ja, om man liksom räknar
vilket hus som är mest modiskt. Mm. Och den vanligaste mordmetoden...
Så är det inte bara svärd i någonstans?
Svärd i kropp.
Ja, men svärd typ i core. Knivhugg, ja. Eller stabbing.
Ah.
Followed by beheading.
Ja,
det gillar man också. Det är inget som förvånar här.
Precis, men man kan inte lika snabbt. Man kan inte liksom halshugga lika många på tur som han gör.
Nej.
Som när du slåss ner i en.
Ja. Jag vet inte om jag hinner komma med lite bonus skvaller också.
Ja.
Jag var ju i Belfast och reser runt på någon sån här Game of Thrones tour.
Som man gör
om man är en galning.
Ja. Om man har en viss fascination för den här serien.
Ja, precis. Och då var det ett gäng, en familj där som är liksom statister och som också äger två av hundarna som används som direwolves i serien.
Vet du vilka?
Grey Wind och Summer.
Mm.
Och
så glad.
Den glädjen. Men de berättar liksom lite så här småskvaller från någon efterfest efter någon slags inspelning där att men de är ju lite så här, ja men typ Kit Harington och de är lite finare och sådär, så att han hade tydligen skickat hem sitt fina Fitzpatrick paraply i en egen taxi till sitt hotell från festen.
Ja, men vad fan.
Och sen hade han typ dragit med en kortväxt som de först trodde var, men åh gud, är Peter Dinklage här. Men då var det den här, den andra som spelar i någon slags teaterföreställning där på Joffreys.
Var hade de dragit någonstans?
Men det var någon slags efterfest.
Ah, okay.
Så de drog runt där i Belfast. Så att det,
well, ja. Well, well.
Mm, så att Kit Harington skickade alltså sina paraplyer i egna taxibilar.
Vilket
så
man,
fina är de.
Ja, vilket man säkert gör och har råd med när man är en av de här huvudfigurerna.
Plus, än en gång, han behöver nog det här paraplyet för att skydda sitt vackra, vackra hår.
Mm. Man försöker han kan inte bli ringblott. Taxi då för. Han kan väl ha kvar det. Han är ju rädd om paraplyet. Den jävla tunten. Ja, man blir alltid besviken på verkliga människor.
Men är det här de spelade in Winterfell? Eller vad
ja,
är det för settings?
Det var en del olika. Det är dels Winterfell. Det som heter Castle Ward. Mm. Där de spelade in i alla fall i första säsongen. För att sen blev det någon slags konflikt mellan kommunen där och HBO, för kommunen tyckte att HBO hade förstört deras vägar. vilket den här vår guide som ju är en av statist i serien, han tyckte att vilken tönt kommun liksom. Vägarna alltid sett ut så där jag växte upp här typ. Så att sen dess har de liksom byggt upp HBO byggt upp ett helt eget nytt Winterfell på en annan plats i Nordirland. Som också är helt avstängt för att ja, dit kan man inte komma som turist, men det här finns i alla fall som är typ
spännande.
Med i första säsongen.
Tänker du åka vidare till olika andra, så här, Dubrovnik och Spanien och...
Alltså jag har ju varit i Dubrovnik, men då har jag inte gått på någon tour. Så det här är en galenskap som har kommit på senare år.
Jaha, ja, jag förstår. Den är mycket, om ni får det sociala medier så kan ni se Sandra posera med ett väldigt, väldigt, väldigt stort svärd. Ett ja. Riktigt tvåhandsvärd.
Ja, och det är alltså den här Mulhall-familjen som ju är, de har varit lite såhär Dothraki-krigare, de har varit med i Battle of the Bastards och varit statister i lite olika. En av brorsorna har räddat Jon Snow i Hard Home. Det är han som liksom ror iväg honom där.
Ah, ja, men då
så, ser fram emot.
Vi ser alla fram emot Hard Home mest av alla, eller hur? Hard Home i säsong 5. Det är väl det vi alla längtar efter.
Ja, precis. Ja, men de har byggt upp ett eget litet museum i baksidan av någon slags prylbutik i Arglas. Det är helt bisarrt. Man kommer in med de där konstiga prylarna som är så här, ja, men gamla vintage-grejer och liksom glass och allt möjligt som de säljer där.
Och så länge gigantiska
ja, precis. Man kommer in i någon liten Game of Thrones-värld där de har liksom byggt upp någon himla tron och har svärd och sen får man träffa Grey Wind och Summer. Det känns helt rimligt och naturligt.
Och Grey Wind och Summer, de bodde inte som vanliga hundar.
Nej, de har ett eget rum och varsin säng och utsikt över havet.
De bor alltså bättre än vad jag gör.
Ja, exakt.
De bor bättre än de flesta
ja,
gör.
Ja, men de är kändisar. Så.
Ja. Ja, men det är fantastiskt. Du måste åka ut vidare.
Mm, precis, vi vill ha fler rapporter från olika.
Ja, vi vill ha fler rapporter om, var tvåhandsvärdet tungt?
Ganska tungt. Ja. Jag tror ju inte att det var Valyrian Steel.
Nej.
Direkt.
Minsan.
Det var mer nordirländskt skrot.
Ja,
precis.
Ja.
Take it away, Tove.
Ja. Kör igång och ring oss på 08 723 725 23 57. Hashtagga oss i sociala medier eller mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.